Den vita delfinen av Maria Jonsson, uppläst av mig, Nina Gyllensköld. Det sägs att det finns vita blinda delfiner i floden Ganges. I ett kraftigt förorenat vatten simmar de bland fabriksavfall, sopor och rester efter alla likbål och kroppar som har kastats i vattnet. Dessa delfiner kallas Ganges-delfiner eller Susu. Vad de lever på kan man bara spekulera kring, då fisken blir färre och färre. Trots detta så lever dessa delfiner i den heligaste av floder. Palta, Calcutta, augusti 1992. Han låg på sidan med händerna utsträckta mot kortet som låg bredvid honom. Blod sipprade ut mellan läpparna och droppade ner på golvplankorna som färgades mörka. Smärtan i ryggen var fruktansvärd och han grimaserade illa när han med sina sista ansträngningar sträckte sig fram och fattade det slitna kortet med ena handen. Han höll upp det och tittade på det och ett leende spreds över hans blodiga läppar innan han drog sitt sista andetag och lät armen falla ner mot golvet. Kortet föll ur handen och la sig på det slitna golvet med bilden vänd mot taket. Bilden visade en vit delfin. Kapitel 1. Minnen från det förflutna. Calcuttas flygplats, juli 1992. Planet hade nu stannat och det plingande ljudet så fast en seatbelt-skylt släcktes utlöste ett närmast primitivt beteende hos de annars så lugna passagerarna som hade småpratat och sovit under den 12 timmar långa flygresan från Stockholm Arlanda. Alla reste sig nästan samtidigt och började rota fram handbagage och taxfree-påsar. De trånga gångarna fylldes av kvinnor i färgglada saris, män i vita skjortor och mörka kavajer som snabbt trängde sig fram för att komma ut först. Alla pratade och skrattade, troligtvis av lättnad över att äntligen vara framme. Alla utom han själv. Djup försjunken i sina tankar satt han och stirrade sammanbitet på stolsryggen framför sig och hoppade till då en flygvärdinna tog honom lätt på axeln. Mår ni bra? Sa hon med en lätt brytning av engelska och hindi. Hon log och hennes stora mandelformade bruna ögon såg ömt på honom. Hon hade långt svart hår som var uppsatt i en knut och raka kvinnliga drag vilket gjorde henne mycket vacker. Han noterade roat hur perfekt hennes orangea kavaj med matchande kjol satt på hennes slanka kropp och han log för sig själv. Han tänkte att om situationen hade varit annorlunda så hade han antagligen föreslagit en drink i hotellbaren lite senare. Plötsligt gick det upp för honom att planet nästan var tomt och att han var den enda som var kvar. Hans nyss så trevliga tankar försvann som i en dimma och han kände sig med ens illamående. Utan ett ord reste han sig, drog ner sin svarta väska som låg i förvaringsutrymmet ovanför stolen och började sakta gå mot utgången. Benen kändes alldeles svaga och han kände sig nästintill svimfärdig. Genom de små ovala fönstren kunde han se hur luften utanför dallrade i hettan. Han stannade upp och drog handen genom sitt svarta hår, som i vanliga fall var mycket välvårdat, men som nu var rufsigt och hängde ned i pannan. Han brydde sig dock inte om att rätta till det, utan tog istället ett djupt andetag och klev ut ur planet. Luften slog emot honom som en het vägg när han kom ut på toppen av trappan. Luftfuktigheten var så här års mycket hög och han kände hur det började rinna ut med ryggen. Han hade aldrig trott att han skulle återse sitt hemland igen, men nu, efter nästan 18 år, stod han åter på indisk mark och känslorna sköljde över honom. Alla hemska minnen som han trott att han hade lämnat bakom sig kom nu tillbaka och knackade enträget på som en oinbjuden gäst. Med tunga steg började han gå ner för den branta trappan. Bussen som skulle ta honom till terminalen stod otåligt och väntade på honom och han kunde se irritationen hos alla passagerare som stod och trängdes i värmen. Med ett ursäktande leende steg han på det långa fordonet samtidigt som han instinktivt kände med handen på kavajfickan. Brevet låg kvar. Det där brevet som oväntat hade dykt upp en solig vårmorgon och skakat om hela hans så trygga värld. Det hade varit kort och skrivet med spretiga bokstäver.